Ja, välkomna då till Bibelskolan. Nu har det ju varit då så att jag har haft en serie där vi har pratat om Genesis trovärdighet. Jag tycker att det är viktigt att börja med den första boken i Bibeln. Och då har vi pratat om, vi har gått igenom de stora viktiga händelserna i Genesis då, som syndafallet, syndafloden. Och vi ska prata om Babels torn, det blir den sista av den här serien. Idag så ska vi prata om en intressant kapitel som jag bara kallar det för Genesis 6. Alltså Genesis kapitel 6. Och det är någonting som händer precis före floden. Och det här bibelstället är ett bibelställe som är väldigt svårtolkat. Så vi kommer att prata om det här med tolkning idag också. Hur man ska förstå det här bibelstället. Så det är alltså Genesis kapitel 6 som vi ska prata om. Och där står det om Guds söner och människors döttrar. Och frågan är det här då, den stora frågan är. Vilka är de här Guds sönerna? Och vem är det som är Guds döttrar, eller människors döttrar? Vad handlar den här texten om? Vad är det den vill säga oss? Vad är det den helige ande vill säga till oss med den här texten? Och det här händer alltså, det här utspelar sig precis innan syndafloden. Och frågan som uppkommer är då, jaha, är det här en orsak till syndafloden? Finns någon koppling till det som händer efter den här händelsen då? Noa predikar, hela världen är fallen, det har blivit sån ondska så att Gud tänker förgöra hela jorden. Vi ska läsa en text då här, och det här blir den enda långa texten som vi ska läsa idag. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, då såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och det tog till hustrur dem som de tyckte bäst om. Och Herren sa, min ande ska inte strida med människorna för alltid, för det är ju kött. Så jag vill ge dem en tid av 120 år. På den tiden och även senare, när Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, fanns det jättar på jorden. Och det är också då ett ord då som står där, som har översätts till jättar. Då. Det är frågan, hur ska man översätta det? Det är det hebreiska ordet, det här då. Det hebreiska ordet är nefilim. Och då är frågan, vad betyder det här nefilim? Och en del har översatt det som jättar. Andra översatte, till exempel Karl den 12:e säger tyrannerna. Så att säga. Frågan är, vad handlar det om? Och ordet, det hebreiska ordet betyder ungefär att falla eller det fallna. Och frågan är hur man ska översätta det då. Va? Dessa var de väldiga män som från forntiden var så ryktbara. Men då Herren såg att människornas ondska var så stor på jorden och att alla deras hjärtans uppsåt och tankar alltid var enbart onda, då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och det bedrövade honom i hans hjärta. Och Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta, både människor, djur och kräldjur och himlens fåglar, för jag ångrar att jag har gjort dem. Men Noa fann nåd för Herrens ögon. Och här måste man ju fråga sig. Vi har alltså en situation. Vi kan ju tycka att världen är dålig idag med krig och ondska. Va? Men här står det att människornas ondska var stor på jorden. Och att alla deras hjärtans uppsåt och tankar alltid var enbart onda. Det är en väldigt extrem situation, måste man säga. Och den var så extrem så att Gud ansåg att det enda som kan rädda nu världen är faktiskt att förgöra alla utom en rättfärdig man, där Jesus då kan komma senare. Då. Och innan vi går in på hur man ska tolka det här, för hela den här lektionen idag kommer att gå till så att vi ska prata om de olika tolkningarna av det här bibelavsnittet. Och sen ska jag försöka visa vilken tolkning jag anser rimligast och varför. Men jag ska försöka vara så rättvis som möjligt. Va? För de här olika tolkningarna och visa vilka argument man har. Och jag ska kommentera lite grann om det då, lite grann innan. För vad är bibellärarens uppgift? Ja, en bibellärare ska ju lägga ut vad Bibeln lär, ska undervisa Bibeln. Och det innebär att man måste vara noggrann och liksom noggrann, ha liksom en kärlek till sanningen och en ödmjukhet och ärlighet att ja, här finns det olika teorier, va. Det är en sak om man undervisar såna här självklara sanningar som vad som finns i trosbekännelsen. Det är säkra sanningar. Sen kommer vi ut på andra områden där det kanske finns olika tolkningar, olika teorier. Och man är mer osäker och då måste man vara ärlig och säga det, va. Det här bibelstället är viktigt. Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Så som lärare är alltså man har en strängare dom på sig för man undervisar i Guds församling då. Och jag hör ofta bibellärare som kan säga saker. Ja, det här är vad Bibeln klart lär. Och så är det fel. Den lär inte alls något sånt. Så jag vill säga det då, att det jag säger idag kommer inte vara en objektiv sanning om vad Bibeln lär, utan jag försöker förmedla en välgrundad tolkning. Men det finns flera tolkningar då. Det finns 5 konkurrerande tolkningar på det här. Alla 5 tolkningar är överens på en punkt. Guds söner och jordens döttrar handlar om äktenskap mellan 2 olika grupper. Det är man överens om. Men man är oense om vilka dessa grupper är. Och en del av de här positionerna eller tolkningarna är också oense om vilka konsekvenser de här äktenskapen får. Vilka är då de här 5 tolkningarna? Ja, en kan vi kalla för släkttolkningen. Den säger så här. Ja, men det var äktenskap mellan vanliga män och kvinnor ur 2 helt olika mänskliga släkten som resulterade i ovanligt storväxta människor. Det är bara det att det här himlens söner och jordens döttrar eller människornas döttrar. Det är bara ett poetiskt sätt att säga det på. Dynastitolkningen. Den säger så här. Det var äktenskap mellan män av höghet och kvinnor av låghet. Så det är ungefär som att kungar och prinsar som gifter sig med common folk av kvinnor då, vanliga liksom, som inte är prinsessor eller drottningar så att säga. Setit-tolkningen, den säger så här. Det var äktenskap mellan gudfruktiga män som kallas setiter och ogudaktiga kvinnor, kainiter. Det behöver nödvändigtvis inte vara att de var ogudaktiga. Man kan säga så här. Det var, kan också tolkas som ett äktenskap mellan sådana som var troende och sådana som inte var troende. Sen har vi änglatolkningen. Det var äktenskap mellan änglar och vanliga kvinnor. Och sen har vi demontolkningen. Det var äktenskap mellan demonbesatta mänskliga män och vanliga kvinnor. Så det är de här 5 tolkningarna som vi ska prata om. Försöka komma fram till vilken av dem är det som är korrekt. Ingen lätt sak. Och ni kanske kommer fram till en annan slutsats än vad jag gör. Så kan det vara. Vi ska börja med släkttolkningen. Äktenskap mellan 2 olika släkten. Och den som har faktiskt framfört den här teorin, det är en som heter Tore Jungestam. En väldigt duktig kristen hebraist. Alltså en expert på hebreiska och som kan verkligen mycket om ANE-forskningen. ANE, det är alltså en förkortning på Ancient Near Eastern kultur. Alltså det som rör liksom forskning runt Israel på den tiden och länderna runt omkring då. Så han har en webbsida där han lägger fram saker här. Och han är just expert på första Mosebok också. Så man måste ju lyssna på vad han har att säga. Han menar då att nej, men det är bara det är 2 grupper, 2 olika släkten som gifter sig. Det är inte mer än så. Men det resulterar i att det blir ovanligt högresta män då, så att säga. Ja, vad har han för argument då? Vad är hans argumentation då? Ja, ni kommer ihåg det här som jag pratade om förut, att när man håller på med tolkning så är det ofta så kallad kumulativ argumentation. Det är inte bara att man har ett argument, utan man har flera saker som man försöker sammanväga för att komma fram till en berättigad slutsats. Och det är precis så här. Och ett argument, eller ett skäl som man har, det är att det är själva genren. Han jämför dem med många andra mytologier som skrevs då. Det är väldigt mycket mytologiskt material blandat. Men det menar att så är inte Genesis. Ur historien är liksom, som det berättas i Genesis, är avmytologiserad. Liksom, det finns ingen, den är historiskt berättande. Det är inga myter liksom, med gudar och halvgudar som kommer in och slåss mot monster och sådär. Så det är liksom, det är osannolikt att det skulle beskriva att det är änglar då som tar kvinnor. För annars har ju en tolkning då varit, det är den äldsta av tolkningarna, är faktiskt att Guds söner är änglar. Ett annat argument som har, det är textens fokus då. Döttrar föddes, togs i hustru. Och det är ett idiom, alltså ett språkligt uttryck för vanlig äktenskap och inte något övernaturligt, utan liksom, om man tar sig fruar och man blir bortgift. Ja, det är ett vanligt uttryck. Så det styrker här då, att det är ett vanligt äktenskap då. Sen då, de här Nefilim då, som det står om här. De finns på några andra ställen i Bibeln. I Gamla testamentet. Och då beskrivs de som storväxta människor. De beskrivs inte som någon slags hybrider övernaturligt mellan änglar och människa, så att säga, va? Och sen också att ordet Elohim då, det är det hebreiska för Gud som används. Så att i hebreiska, när det står om Guds söner, så står det Bene Elohim, alltså Guds söner. Ordet Elohim då, det kan ju betyda också mäktig, stor. Det behöver inte syfta på Gud utan, eller något gudomligt, utan det kan betyda domar eller mäktiga män då. Och det är klart att då måste man ju ändå säga att ja, men är det dynastitolkningen han vill föra in här? Men det verkar som att han vill säga bara att nej, men det kan vara mäktiga män, en mäktig stam som tog sig hustrur av en annan stam. Så att säga. Och sen då menar Torus att flodens orsak anger ju faktiskt människors ondska. Och floden berodde inte på några hybrider, någon slags blandning mellan änglar och människor och sådär. Och sen kan man tycka att det låter konstigt att änglar kan få människor eller få någonting, kan liksom ha sexuellt umgänge med människor, låter konstigt. Ett annat argument då, som inte står med här, fick tyvärr inte plats med det då, va? Men det är ju det här att till exempel så i Lukas 3:38 så kallas ju Adam Guds son. Och det är ju för att han är direkt skapad, va? Jag tycker inte att det argumentet är jättebra, därför att i grundtexten står det inte son, utan det står bara att han är av Gud. Och sen är det också en skillnad då på att man brukar säga att änglarna, de är direkt skapade, och därför de ofta kallas Guds söner, medan vi då är födda, så att säga, va? Däremot så har vi Johannes 10:34 där, så är det ju så att Jesus där använder den texten och menar på att det står om gudar att de är domare. Och det kan man ju tolka då som att ja, det kan användas som Elohim kan användas som något annat än en gudar eller gud, va? Så att allt det här tillsammans då ger då slutsatsen att det syftar på vanliga män av kött och blod som genom fysisk reslighetsstyrka och dominans tog sig kvinnor efter behag. Och fördelen med det här är att vi slipper ju ha något övernaturligt element. Då, va? Ska vi då försöka värdera de här argumenten då? Första argumentet ser jag problem med, och det är för att jag tycker att det är lite grann av ett cirkelbevis då. Cirkelresonemang, därför att om det nu skulle vara så att Bibeln beskriver att änglar, så är det väl lika historisk. Alltså, om man förutsätter att de för man in änglar, då är det myter. Då är det som att man resonerar en cirkel. För att de som tror på änglatolkningen skulle säga så här, ja, men det är väl klart att det är historiskt. Det har ju hänt i historien. Det var övernaturligt, men det har hänt. Det är ingen myt eller bara någon slags historia för att ge oss någon moralisk sanning, utan det har hänt. Och textens fokus då. Ja, men om det nu var så att det var något övernaturligt som skedde så, och det var via äktenskap, då skulle man väl ändå säga att de gifte sig, så att säga. Det skulle man säga ändå, va? Så jag vet inte hur starkt det argumentet är då. Och sen också beskrivning om Nefilim, ja, som storväxta, ja, men om de nu var storväxta, då skulle de ju beskrivas så. Är det verkligen rimligt att Bibeln måste hela tiden säga att det här är en hybrid? Liksom. Ja, men det använder ju ordet Nefilim då. Alltså, och är det då en hybrid så är det väl det. Så att säga. Det är sant då att det här med Elohim, att det också kan betyda mäktig, stor. Det är sant. Och det gör ju att den här tolkningen är möjlig. Va? Men sen kanske den inte är rimlig. Vi ska återkomma lite mer till det. Va? Flodens orsak, ja... Det är kanske en fördel att han slipper ta med övernaturliga element, men det är också en svaghet. För man undrar ju då, ja, men var det allt vad Gud ville säga med det här? Alltså, det kommer precis före och sen kommer den här väldiga ondskan på jorden. Finns det ingen orsakssamband här emellan? Alltså, varför är det viktigt att ta upp att folk gifter så blir bortgift och det blir stora män? Varför ta upp det överhuvudtaget, kan man tycka? Å andra sidan kan man ju säga så här, ja, men det är mycket som Bibeln tar upp och man kan undra varför tar den upp det här? Släkttavlor över de som byggde templet, tar den upp det? Men de som byggde templet kanske tyckte att det var viktigt. Så att det, ja. Hans skäl är väl okej, men kanske inte jättetunga då. Sen är frågan då, nästa fråga blir den här. Finns det argument mot hans tes? Det är en sak att hans argument kanske inte är jättestarka, att det finns problem, men finns det några argument mot då, va? Ja, ett tungt argument då, det är att jag har kollat upp det här då och jag hittar inte en enda text vare sig i Bibeln eller runt om Bibeln i de här kulturerna, i de texterna, där man någonsin använder Guds söner som ett uttryck till en viss släkt. Finns inte någonstans. Och det tycker jag talar emot då, den här teorin. Då skulle det här vara det enda ställe i allt bibliskt och utom bibliskt material, alla de texter som finns. För ytterst sett, ska man tolka Bibeln måste man ju titta på språkanvändningen. Hur användes det här ordet? För att vi ska kunna förstå det, va? Och då tycker man, varför användes det då aldrig annanstans? Om det bara syftade på ett vanligt släkte, va? Varför finns inte den här poetiska beskrivningen någon annanstans då? Ett annat problem då är det här narrativa. Varför ska man placera den här notisen, liksom den här berättelsen just här, och sen kommer floden? Och enligt Tore då så har de här äktenskapet ingenting med gudlösheten som kommer det efteråt då, va? Men då undrar man ju så här, alltså hur, om det inte finns någon särskild katalysator, liksom någonting som förstärkte och förblev det här fruktansvärda avfallet, hur kunde det bli så fruktansvärt då? På den tiden så hade man ju ingen internet. Så synder kunde ju inte sprida sig. Idag kan ju både goda idéer och dåliga idéer sprida sig väldigt snabbt. Vi lever i en globaliserad värld. Men det fanns ju inte något sånt här. Så kunde det bli så dåligt? När man tycker vi har mer förutsättningar för att sprida dåliga saker då, va? Så det innebär att det här har ingen förklaring till det som kommer sen. Och det tycker jag talar emot det då, va? Så den har bristande förklaringskraft, kan man säga då, till varför syndafloden kommer och varför ondskan blir så stor. Bilden bara berätta att det var två släkter som gifte och som fick stora barn. Okej. Ja, men man tänker att den helige ande alltid har ett syfte och vill berätta. Liksom, det finns ett syfte varför texten finns där, va? Det duger inte riktigt då, tycker jag, hela vägen då. Även om man måste lyssna på honom, han är ju duktig då. Ja, vi går vidare. Dynastitolkning, hög ett kontra låg ett. Och då är det alltså prinsar och kungar som tar sig i en sån här romantisk film där en kung som, eller någon rik kille som tar en vanlig liksom, kvinna. Sådär, va? Ja, och vad har man för argument för det? Ja, vi ska titta på det, men vi ska se lite grann på historien också, va? Den kallas ibland för kungatolkningen. Den dyker upp först i rabbinsk tradition efter Nya testamentet då. Och det är som ett alternativ till den här etablerade för änglatolkningen som fanns då. Och Tarkum Onkelos, som skrevs då mellan 200 och 300 efter Kristus. De översätter också Bena Helium som söner av de mäktiga nobla. Och där Targum då, det är alltså arameiska översättningar av Gamla testamentet. Och en annan kommentator då har liknande tolkningar då. Det är ju såna här judiska kommentatorer då, som säger att det är söner av domar eller söner av de mäktiga. Som också förstärker det här att ja, man kan tolka det som något annat än att det är änglar som åsyftas. Och det är alltså här vi först ser den här idén om att det rör sig om en mänsklig överklass snarare än himmelska väsen. Så argumenten då, ja, det är det här språkargumentet. Det kan användas för makt och auktoritet. Så det påminner lite grann om Tores tankar då. Men här säger man att nej, men det är inte två släkten utan det är två klasser, överklass och underklass. Om man vill förenkla det, va. Så att det här handlar om furstar och prinsar. Och det finns en kontrast i texten då som markerar en statusskillnad. Elitmän som tar kvinnor ur folket. Och där finns det ju något intressant. Ni har talat om ordet elit. Det finns de ju som menar då att det ordet faktiskt kommer från el. Elit. Alltså de som kommer från el, den högste guden. Och så har det spridit sig. Och därför finns det i vårt språkbruk också. Vi pratar om eliten. Så där, va. Ja. Och den här formuleringen då, tog hustru, det kan man också tolka som att det är ett slags maktmissbruk som då stärker den här synen då, att det är härskare som gör det. Och det är inte nomadfolks äktenskapsmans, utan det är härskare som tar sig kvinnor, de kvinnor de finner behag i, så att säga. Va? Så det är någon slags maktutövning också. Och då, de här hjältar då, det står att, om ni kommer ihåg i texten så står det att ja, det var jättar och de var ryktbara. Väldigt ryktbara. Det är ordet gibborim då, hebreiskan. Och då menar man på att ja, men det här är en krigarelit. De här prinsarna gifter sig och så får de liksom prinsar, eller kungarna gifter sig på prinsar. Och de här blir ryktbara och gör saker och ting som det ibland kan bli då. Men om vi tänker tillbaka på riddare och så här. Vilka riddare vi har talat om? Ja, riddarna är ju söner och till adelsmän. Som gör stordåd och så blir de kända, va? Ungefär så. Och i den här antika Mellanöstern-kulturen så kallas då kungar ibland för gudars söner. Och de här, som jag var inne på då, de här arameiska kommentarerna och parafraserna och översättningarna, de säger också de mäktiga söner, härskarnas, kungarnas söner. Det blir en slags elitlösning här då. Alltså, Guds söner syftar på män av höghet, prinsar, kungar, som gifter sig med människors kvinnor, det vill säga låghet, vanligt folk. Ja, vad ska vi säga om det här då? Man kan väl säga att fördelen då är att man undviker det här med änglarna, som man kan tycka är problematiskt då, va? Och man kan också finna stöd i det här med att det här med att det är ett maktmissbruk. Det står ju om Lemek i Bibeln. Han tar sig två kvinnor och väljer liksom våldets väg liksom med makt, va? Om man skulle kunna tolka det så då. Men problemet tycker jag är lite detsamma som är Tores förklaring. Och det är det här att först tycker man, varför skulle det bli jättar? Och där kanske man kan svara på, ja, men Nefilim är inte jättar då. Utan det är mera tyranner eller mäktiga män. Liksom, att det är det som åsyftas då. Men då blir problemet att Septuaginta och alla de här, där står det jättar. Så de äldsta översättningarna då av hebreiskan säger jättar. Och hebreiska bibeln talar om Anakim, de var Nefilim. Och de står att de var stora. Så varför skulle det bli jättar av att några kungar gifte sig med vanligt folk? Och varför skulle det ge upphov till floden? Då blir floden, det här, då blir det här bara en passage om någonting som händer, men det har ingenting med floden att göra då, va? Så att där tycker jag också att det är problematiskt, den här tolkningen. Den duger inte hela vägen då, tycker jag då. Men som sagt, det här är i alla fall några argument. Ytterligare ett argument är att det finns grekiska översättningar också som använder för som är senare då, då som använder samma ord som översätter det här Guds söner med härskare eller kungar då. Ja, har vi förstått den här tolkningen nu och skälen för den lite grann? Kan vi gå vidare? Ja. Då ska vi gå in på setit-tolkningen då. Och då är det helt enkelt att det är gudfruktiga män som gifter sig med kvinnor som inte är troende. Och det, tanken bakom det här är att det, om man tycker sig se det också då, i Bibeln då, att det finns två släkten då. Så grundtesen då är det här att Guds söner, män ursätts gudfruktiga släktlinjer och människans döttrar, Kains gudlösa linje, gifter sig då. Och avfallet sker när gudfrukta ingår blandäktenskap med den ogudaktiga linjen. Barnen får inte en konsekvent då uppfostran, liksom gudfruktig uppfostran. Och det kyrkohistoriska läget då är så här att om man ser historiskt på det här så var det att den första århundraden mellan första århundraden till tredje, då dominerade den här änglateorin. Men från 400-talet så började den få brett genomslag, och speciellt i den latinska traditionen. Och det var en kyrkofader som hette Julius Africanus som var först som han hittat skrev om det här. Och sen togs det där upp av Augustinus. Han var en väldigt stor teolog, väldigt känd och sådär. Så att han tog upp den och det gjorde att den blev väldigt populär. Och sen kommer Thomas av Aquina och tar upp om det här. Och han menar på att ja, men änglar har ju inga kroppar. Han hade en speciell metafysik. Så de kan ju absolut inte ha något sexuellt umgänge. Så det är omöjligt. Så han förde vidare den här setit-tolkningen. Och Jean Calvin, han populariserade den då i reformationens utläggning. Så att om man ser idag bland teologer så är den här väldigt populär. Speciellt bland lutherska teologer. Så, vad är argumenten då? Ja, ett argument är det här med parallella släkttavlor. Alltså, man kan se i Bibeln hur det verkar finnas två släktlinjer som verkar vara gudfruktig. Och så Kains släktlinje som verkar vara gudlös. Och Lemek är ett bra exempel. Han är den som säger att tala till sina båda. Han är den första som börjar med polygami. Och sen säger han till sina hustrur så att ja, Kain han blir hämnad sjufält. Men jag slår ihjäl sju personer för varje sår jag får och dödar sju ynglingar för varje blånad jag får. Liksom, verkligen så här våldsamt. Liksom. Medan då Enos, då, den linjen, det står att där bör man åkalla Herrens namn. Ett annat argument är att det finns ett förbundsspråk här som man kan tycka sig se. Då. Bibeln kallas ju Guds folk för Herrens barn och så vidare. Och det gör ju då möjligt att säga att Guds söner, ja, det handlar om en förbundstolkning. De som tillhör Gud. I Nya testamentet så är det ju så. Där kan vi kallas Guds barn. Va? Ytterligare ett argument har ju det att samma som Tore då, att de beskrivs som storväxta människor, inte hybrider. Det har vi redan pratat lite grann om. Sen har vi en styrka till med det här. Det här skulle kanske kunna vara en förklaring till varför det blev förfall. Va? Om man har blandäktenskap, då är det större, högre risk att barnen inte följer Gud. Va? Och så leder det till moraliskt förfall. Då. Och ett annat argument då, som har framlyfts, det är att Genesis lyfter gång på gång fram den här skillnaden mellan helig och ohelig. Och då kan den här bibelpassagen liksom ses som en varning för blandning mellan gudfruktighet och gudlöshet. Då. Alltså, slutsatsen från alla de här skälen då blir att Guds söner syftar på vanliga gudfruktiga män som gifter sig med gudlösa människans döttrar. Ja, det här tolkningen har ju styrkor tycker jag som de andra hittills vi sett inte har. Och det är väl en av dem är ju den här då. Att den kan förklara lite bättre förfallet. Men proportionerna finns ju inte där riktigt kan jag tycka. Ja, blandäktenskap, men är det en värre synd än alla andra synder som människor gör? Och det sker idag, men inte sker vi någon liksom total förfall. Liksom att alla människors tankar var onda hela tiden. Så hur ska man komma dit? Och det förklarar heller inte jättarna. Då får man återigen välja den här tolkningen. Ja, men det är inte jättar som åsyftas då, utan det är någonting annat. Det är att de blir tyranner. De växer upp i... Det var en luthersk teolog som sa så här att barn till blandfamiljer som inte väljer Gud, de har ändå lärt sig disciplin, men de kan vara bra på disciplin när det gäller synden och leva dåligt, va? Så de blir framgångsrika och så där, ungefär så. Men jag tycker inte fortfarande att det kan förklara floden, va? Och det förklarar ju inte de här bibelställena i Gamla testamentet. Det står att de här nefilim är stora. Till exempel i fjärde Mosebok kapitel 13 och vers 33 så står det så här att när de då tittar på de anakiterna så står det att, och de är enorma, vi är som gräshoppor, de är högresa, de är stora. Så att det finns den här storheten kvar på något sätt, den finns där liksom. En annat argument då, det är att uttrycket kvinnan eller människans döttrar har, återigen, jag har aldrig sett det någonsin användas som en moralisk kvalitet. Utan det är mer så här, son av en människa, då är du en människa. Son av en gris, då är du en gris. Va? Det kvalificerar vilken sorts varelse du är. Jerusalems döttrar, då pratar man om stadens boende. Men det är inte liksom någon moralisk kvalitet. Men då är man dålig liksom, om man är dotter till människa. Det finns ingenting sånt. Någonstans. Då skulle det här vara det enda stället. Vilket då är märkligt då. Och sen kan man fråga så här. Men varför skulle just gudfruktiga män gifta sig med gudlösa kvinnor? Och är man så gudfruktig? Alltså, okej, att man var en icke-troende kvinna. Men att hon var gudlös. Och man själv är gudfruktig. Det låter, varför skulle man göra det? Och varför var det inga gudfruktiga kvinnor som gifte sig med gudlösa män då? Det var bara åt ena hållet så att säga, va? Så det är lite otillfredsställande då, tycker jag. Ett annat problem då som jag ser, som jag tycker är ett ganska stort problem. Om det nu var så, då skulle det finnas då gudfruktiga män. Men vilka var det som dog i floden enligt Petrusbrevet? Var det gudfruktiga människor eller gudlösa som dog? Det var gudlösa, va? Men hur går det ihop då? Slutar de vara gudfruktiga då? Blev gudlösa på grund av att de gifte sig? Ska man tolka det så? Det finns ingen stöd för det heller, tycker jag. Då. Ja. Är vi redo att gå vidare? Då kommer vi in på änglatolkningen då. Då är det alltså änglar då som gör detta. Och ser vi på historien då, så lite så har vi ju första tempel, det här tempelbygget då, deras språk, då används det uteslutande om himmelska väsen. Så Guds söner är ett uttryck för himmelska väsen, alltså änglar eller någon form av, som inte är liksom fött på jorden, om jag säger så. Även böcker som Henok, jubileumsboken, Qumran, alltså de här döda havsrullarna, de pratar om väktarna. Och de säger också att det är änglar som tar människors döttrar. Hellenistiska judar som Filo och Josef, de tolkar det som änglar. De första kristna fäderna, Justin, Irenaeus, Athenagoras, Athenagoras och Tertullianus, de säger också, tolkar också som änglar då. Det är först sedan på 400-talet det ändras. Då är det Augustinus som börjar popularisera det här. Även om änglateorin fortsätter att leva kvar parallellt, men som den tynar bort sen och försvinner, så det blir den här setittolkningen som blir den dominerande. Men den moderna forskningen då, det kallas för divine counsel, det är det här att man har funnit då att det verkar som att Bibeln lär, man har sett på andra texter jämfört och så där, att det fanns ett gudomligt rådslut där Gud var liksom ordförande, och sen hade du Guds söner som var då högt uppsatta änglar som var del av det rådslutet och fattade beslut och diskuterade och liksom över skapelsen och sådär. Och det har menar Michael Heiser till exempel, som har forskat om det här, så han menar på att änglaläsningen blir plausibel igen då. Eh, Och vi har till exempel Jobb, så står det att Guds söner trädde fram inför Herren, då är det uppenbart änglar. Guds söner jublade när Gud lade jordens rund, grund, förlåt mig, änglar är det då uppenbarligen, och så vidare då. Så vad är argumentationen då? Ja, det ena är ju att i de här texterna runt om Bibeln som är liksom tidigare än de jag pratade om förut, då betyder gudarnas söner alltid gudaväsen. Och tolkningen har ju stöd av de äldsta kyrkofäderna, och det är frågan vad man ska lägga i det då. Det är ju ofta så när man pratar om tolkningar, så kan en del argumentera om det här var vad kyrkan hade först. Och underförstått det som, och sen följer vi av och börjar tro på annat. Men man kan vända på det och säga, ja, men först tror man på det här, men sen visste man bättre för man utvecklade det. Så man kan liksom ha två parallella metaforer, ett avfall eller en utveckling. Va? Så att, frågan hur tungt det argumentet är, men någonting kanske man kan lägga i det då. Men en stark argument är att det verkar stöd av Nya testamentet i andra Petrusbrev och i Judasbrevet. Vi ska titta lite mer på dem senare. Men man kan alltså konstatera då som skäl att Ben och Elohim, Guds söner, används otvetydigt om himmelska väsen i Gamla testamentet. Visst, Gud och Elohim, det kan användas som domare, men uttrycket Guds söner, det används aldrig om någonting annat än änglar, verkar det som. Det är ett ganska starkt argument. Och det är klart man kan tänka att ja, men nu har man ju bara kopplat ihop Gud med söner. Varför måste man? Men det är som att Guds söner har sitt eget idiomatiska uttryck. Ungefär som människosonen alltid syftar på en viss person. Va? Och de äldsta judiska texterna som Döda havsrullarna och Septuaginta tolkar det som änglar. Och det tycker jag är ett ganska starkt argument. Va? Sen har vi apokryfer och pseudepigrafiska texter som Henoch, jubileumsboken, giganternas bok. Vi ska titta på det sen. De säger att det var änglar. De förklarar lite mer vad som hände här. Och även de här hellenistiska judiska källorna tolkar det då som änglar. Och det kan då förklara hur avfallet kunde bli så djupt att det kräver en utplåning av mänskligheten. Och jag tycker att den här då förklarar det bättre än de andra. Och jag ska försöka utveckla det lite mer då. Varför det är så. Men de här skälen tillsammans då stöder att det är faktiskt Guds söner som gifter sig med mänskliga kvinnor. Människornas döttrar. Ja, det låter ju otroligt. Men vi ska läsa en text nu ur Henoksboken. Det är en bok då som inte finns med i Bibeln. Och man kan fråga sig, ska man tro på den texten då? Vi ska prata lite grann om det också då. Men vi ska först läsa en text från den. Och jag ska... Ja, så. Änglarna, himlens söner, såg kvinnorna och längtade efter dem. Det togs i hustrur, det blev havande och födde stora jättar som åt upp människornas egendom och vände sig mot människorna och åt upp dem och drack blod. Änglarna lärde män att göra svärd, knivar, sköldar, brynjor, trollkonster, besvärjelser, astrologi. Hela jorden har fördärvats och jättarna som föddes ska kallas onda andar på jorden. Jag har ju läst hela Enochs bok, och det som är intressant här, det är då att den bilden man får, det är så här att ja, synden har kommit in i världen. Det finns synd, det finns egoism. Och det har skett ett mord, och det kanske har skett något mordigt här. Men krig och sånt förekommer ännu inte. Människan är fortfarande någorlunda oskuldsfull. Men här kommer det ner då, makter som börjar lära människan att göra vapen och att man kan kriga. Och vet ni vad de också lär människan? Hur man gör abort. Det är lite intressant va? Varifrån kommer aborter? Ja, Henoks bok säger att det kommer från de fallna änglarna. Om man vill dra lite hårt, från Satan. Och de lär dem att sminka och liksom så här, ja, vi ska göra det vackrare än de andra, skapa avundsjuka och så här. Och så blir de här jättarna också då. Ett annat intressant sak är då att det här ger en förklaring till varför det finns onda andar som vill besätta människor. Enligt den här bilden då, många tänker kanske att onda andar, det är fallna änglar. Men det verkar inte riktigt stämma. Det finns ingen text i Bibeln som säger tydligt att de här onda andarna, det är fallna änglar. Enda texten som man skulle kunna använda som argument, det är när det står att Satan får in i Judas när han ska förråda Jesus. Men det intryck man får när man läser den texten är inte att oj, nu har Satan tagit över Judas och han kontrollerar som en robot, så där som de onda andarna styr folk, liksom att de blir galna av det och liksom styr. Utan mer att det är en metafor för att han liksom ingiver sina tankar. Liksom så där, va? Och då blir det begripligt varför andarna vill besätta människor, för de har ju en gång haft en kropp och de vill ha det igen. Så därför vill de besätta människor. Och det står då här då att en tiondel av andarna, de här onda andarna som blir de här, för de här nefilimjättarna dör ju sen, de får vara kvar på jorden. Men de andra stängs in i avgrunden. Men när domen ska komma sen, då ska de släppas lös också. När Gud ska hålla, liksom, släppa loss domedagen. Liksom. Så det är intressant. Va? Sen kommer då frågan då. Ja, men Henoksboken är ju inte en text i Bibeln. Ska vi tro på den då? Ska vi ha den för värde och betydelse? Och där kan jag väl säga så här att ja, men det är alltid så att vi tittar på andra källor runt om Bibeln. Oavsett om vi tror att de är gudomligt inspirerade eller inte. Va? För att korrelera med Bibeln och försöka få upp en bild. Va? Vi använder ju alkoholiböcker och allt möjligt. Va? Men sen är det också att Enoks bok finns ju faktiskt citerat i Bibeln, i Judas brev. Och för mig låter det konstigt att den helige ande skulle inspirera en författare att citera en bok som är helt utan trovärdighet i övrigt vad den säger. Det är väl så jag tänker. Va? Mm. Och nefilimjättarna här nu då. Jubileumsboken. Och Guds änglar såg kvinnor och tog hustrur av alla dem utvalde, och det födde söner och det var jättar, och laglöshet tilltog på jorden och allt kött fördärvade sig i sin väg och det började förtära varandra och det syndade mot djuren. Kom ihåg det. Ur boken Jättarnas bok. Och det 200 steg ner, det var 200 änglar då, från den höga himlen. Det antog människogestalt och dolde sig. Det valde vackra kvinnor och krävde dem till äktenskap. Och det blev havande och födde jättar. Ja, vad ska man tro egentligen? Var det något övernaturligt som hände här egentligen? Eller? Okej, den sista texten här som är lite... Vi ska titta på Nya Testamentet också. En bok som heter Jaschers bok. Den här skrev enligt vissa på 1200-talet. Andra säger 1500-talet. Men det är det här som är det intressanta. De verkar då ha... Judarna på den här tiden hade då accepterat det här att det är domare och mäktiga män som gör det här. Så de säger domare och härskare. Gick in till människors döttrar, tog hustru med våld efter sitt eget gottfinnande. Och människors söner tog de dagarna av jordens boskap, markens djur och himlens fåglar. Och lärde sig att blanda djur av olika slag med varandra. För att därigenom trotsa Herren. Och Gud såg på hela jorden och den var fördärvat. Allt kött hade fördärvat sin väg på jorden. Både människor, alltså... Hallå, alltså det här är ju genteknik. Flera hundra år innan någon visste vad det var. Vad är det som hände här egentligen? Och det här är, jag menar, visst den här kanske, och låt säga att den skrevs på 1500-talet. Den har ju ändå bevarat traditioner som är mycket, mycket äldre. Så det var, jag skulle säga att det är alltså då, i så fall då änglar som har lärt om det här. Fanns det en väldigt annan teknologi på den här tiden? Ja, vi fortsätter här. Nya testamentet då. Då har vi Judas brev. Om dem har också Hanok, det är bara ett ord för Enok då. I den sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. I andra Petrus brev. För Gud skonade ju inte änglarna som syndade utan störtade dem ner i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att förvaras i domen. Då frågan då, pratar han här om de änglarna som syndade först där vid stora syndafallet när de gick över till Satan, eller är det här de här väktarna? Enligt Henoks bok så står det att Gud låste in dem. Han till och med står var i öken som är Dudadel. Så låses de änglarna in. Så det låter ju som det pratar om det här som hände i Genesis 6 och inte det ursprungliga syndafallet då. Det är möjligt i alla fall att tolka det så. Och sen säger Judas så här: och de änglar som inte behöll sitt ursprung utan övergav sin egen boning, dem har han förvarat med eviga bojor i mörkret i domen på den stora dagen. Så har också Sodom och Gomorra och städerna där omkring, som på samma sätt som det bedrev otukt och gick efter främmande kött, blivit satta ett exempel och lider den eviga eldens straff. Så det låter ju då som Judasbrev faktiskt säger att det var änglar. Det finns invändningar mot det som vi ska diskutera. Ja, låter som att vi har tunga skäl då för änglatolkningen. Men finns det inga invändningar då? Och det finns ganska tunga invändningar då. I alla fall vid första påseendet. Jesu ord. Jesus litar vi på ganska bra, va? För vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som Guds änglar i himlen. För när det uppstår från det döda, här innan han diskuterar med saduceerna, de säger så här då att ja, här var en man som var gift med 7 kvinnor och alla dog. Vem ska han ha vid uppståndelsen? Pernilla tänker, men det är ju mig han ska ha. Ja. Men Jesus svarar att när de uppståndelsen barn, de uppstår från döda, de gifter sig inte heller, blir de inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Det låter ju då som att det är ett stopp där. Men det finns också 4 tunga förnuftsinvändningar då. Förnuftsinvändning 1. Änglar är ju andar, så hur kan de ha sexuella relationer? Men notera vad som stod i en av böckerna där. De antog mänsklig gestalt. Förnuftsinvändning 2. Det är groteskt att änglar och människor kan kopulera och få barn, då det är helt olika typer av väsen. Det vore ungefär som gorilla paras med människor. Eller en noshörning och en skalbagge ungefär. Det är liksom helt olika saker. Förnuftsinvändning 3. Änglar är en annan sorts väsen. Det kan inte kännas sexuell åtrå till människor. Jag menar, återigen, en skalbagge vill inte para som en noshörning. Även om kanske para som andra skalbaggar. Va? Liksom det, varför skulle änglarna överhuvudtaget ha en sexuell drift? Det skulle de inte ha om de var skapade som änglar. Så går det ihop. Och om nu förnuftsinvändning 4, som då popplar ihop med 3, om nu det här antar helt mänskliga kroppar, varför blev det då jättar eller genetiska missfoster då? Och om det inte är mänskliga kroppar, varför skulle de känna sexuell åtrå? Så det är liksom, hur ska ni ha det liksom? Om man antog helt mänskliga, ja, då borde du liksom inte bli jättar då. Då borde du bara bli människor då. Ja. De här invändningarna har ju många sett som väldigt tunga, va? Tycker ni också det, eller? Ja. Ni förstår att det inte är lätt med tolkning. Man måste väga alla skälen mot varandra. Så att då uppkommer den här teorin. Ja, men visst, vi måste erkänna att det är något övernaturligt. Men det här med änglarna blir för jobbigt. Så vi tänker så här, att det är andar som på något sätt besätter mänskliga män. Och styr dem. Liksom. Och det är det som sker här. Va? Och då måste man ju med demon inte mena de här hybridandarna som blir av de här nefilim, utan då syftar man då att ja, demoner är fallna änglar då, så att säga. Det är så man använder ordet. Och det är Henry Morris, en teolog, lägger fram det här, Gleason Archer, som i sin encyklopedia Bible Difficult försöker förklara det här då. Det är för problematiskt att säga att änglar, va? Och även andra säger det här då. Men den här positionen tycker jag nästan är, den är sämst tycker jag. Alltså, det finns så många problem här, så jag tycker att den här positionen är inte rimlig överhuvudtaget då, va? Och för det första så tycker man då att men om de är demonbesatta, då är det ju helt vanliga mänskliga kroppar, så varför ska det ge upphov till jättar? Det går inte ihop, va? Och för det andra så, vart kom de här demonerna från? Ja, det var fallna änglar som kom då. Men är det rimligt då att om det nu är demoner, det är liksom en moralisk kvalificering. Va? En ängel säger ju inte att den faller en bra eller dålig ängel, samma sak med människor. Men säger man demon, då tänker man en ond ande. Va? Det är ingen som tänker, oj, det var en godhjärtad demon. Nej, utan demon är ju på något vis definierat. Och då låter det absurt att säga att de här demonerna kallas för Guds söner. Demonbesatta män kallas för Guds söner. Det låter absurt, va? Så jag tycker inte att det här är en rimlig position då. Så då kommer vi till det här då, att hur ska vi väga de här skälen mot varandra? Och sen tycker man, det är också en annan problem där, att den här besatthetsmodellen då, den här demonmodellen då, den blir lite självmotsägande då, för demonerna finns ju efter de här nefilimerna har dött och inte före för att orsaka dem på något sätt, va? Så det blir fel på det sättet också då. Så nu kommer vi till här, nu ska vi göra en helhetsbedömning. Vi ska sammanväga de här skälen. Och problemet som vi har nu, det är ju det här att okej, vi har ett kluster av argument för en viss tolkning och så har argument mot. Och då kan det vara så att argumenten för en viss position kan vara ganska, inte jättebra. Men att argumenten mot kanske inte så bra heller, så att säga, jättetunga. Och så kanske vi har en annan position, änglatolkning, som har många starka argument för sig. Men som också tunga argument emot sig. Så hur ska vi väga det här? Ja, då ska jag säga vad jag tror då. Jag var ju anhängare av den här setit-tolkningen länge. Men för många år sedan så ändrade mig och accepterade änglatolkningen och anser att den är mest belagd. Och det jag ska göra nu återstående är att förklara varför. Jag menar på att de här invändningar som hade, de var inte så tunga som de såg ut. Och vi börjar med den här. Frågan är då, är invändningar mot änglatolkningen övertygande? Är de så tunga som de verkar? För det första, notera skillnaden då. Vad sa Jesus egentligen? Om man hade sagt, änglar gifter sig inte, punkt. Då hade det varit ett tungt argument. Men han sa inte det, va? Han sa, änglarna i himlen gifter sig inte. Men hur var det med de här änglarna? Det här var ju sådana som Judas sa, lämnade sin domän. Och antog mänsklig form, va? Enligt de här andra skrifterna. De var inte himlen. De lämnade sin hemvist. Sin naturliga ordning. Så därför tycker jag inte då att den invändningen från Jesu ord är så tung. Och på den här invändningen då. Den här invändningen att änglar är andar, så kan de ha sexuella relationer. Då är mitt svar, om de kan anta fysiska kroppar som kan äta mat på jorden, så borde de rimligtvis kunna göra andra fysiska saker som människor kan. Vi har ju läst på andra ställen, till exempel när änglarna kommer och möter Abraham, så är det ju en av dem som verkar vara Jesus själv faktiskt innan han inkarnerades, och de andra är två änglar som sen också går ner och de äter med honom. Då måste de ju anta kroppar som på något vis har celler som motsvarar våra, för att kunna matsmältning och allt sånt där, kan man ju tycka det var. Och då kan man ju tycka att de har en kropp som är så lika oss, så de faktiskt kan göra andra fysiska saker med dem. Om de antar fysiska kroppar då, det här var emot den här förnuftsinvändningen 3 då, att de är en annan sorts väsende då, och det här, och att det är ungefär som att para sig med en gorilla. Ja, men det är samma sak här, va? Deras celler som de antar måste ha någon slags struktur som kodar för den här strukturen. Och den måste vara någorlunda lika den som människan har då. Kanske inte helt lika naturligtvis. Men den är en änglaversion av en fysisk kropp. Och då har den något slags DNA. Och sen då. Det här att de inte kan känna åtrå till sexuell åtrå till människor då. Och den här fjärde invändningen var ju också att om det här antagandet att de antar helt mänskliga kroppar, så varför blir det genetiska missfoster? Och om de inte gör det, så varför känner de då åtrå? Mitt svar är så här. Det är det. De behöver inte det. Jag menar så här, de antog kroppar som inte var helt, de var inte människor. De har en fysisk kropp som en ängel har. Och de kände ingen sexuell åtrå. Då är frågan, men vänta nu, står det inte i de här böckerna då, att de såg att kvinnor var vackra och ville gå ner? Ja, men det behöver inte betyda att de kände sexuell åtrå, det står det inte. Låt mig fråga en sak. Har ni märkt att ungdomar idag har behov av en iPhone? Har ni märkt det? Alltså, de har verkligen behov av en iPhone. Men inte föds de med det behovet. Det är ingen bebis som kommer ut. Jag ger mig en iPhone. Nej, utan den har behov av kärlek och mat. Men förnuftet är så att det kan föreställa sig saker och bygga upp andra preferenser. Så de här änglarna då såg kvinnor som var vackra och såg att män kan få avkomma och få barn. Och det är något roligt, skapa något till sin egen avbild och få. Och det väckte den tanken. Och det är tillräckligt. Och sen när de kommer ner och får kroppar, vet inte jag om det dessutom blev sexuellt också då, att för att man rör sig i den domänen, det vet jag inte. Men jag tror att det här är tillräckligt för att förklara motivering. Men sen tror jag att det finns en annan sak också som man inte tänker på. Vad var det Gud lovade i Genesis 3:15? Kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Och man kan läsa ut i hebreiskan att Eva trodde verkligen att Yahweh skulle födas om som människa. Jag har fått en man av Gud, säger hon ju, när hon föder. Är det Seth eller vem det är hon liksom föder? Hon tror att han ska komma på en gång, men det är mycket längre fram, va? För att 1000 år senare. Kan det då vara så att Satan tänkte så här? Ha, Gud ska komma in med sin säd. Kanske jag ska komma in med min och korrumpera och stoppa det här från att ske. Så det tycker jag det är lite grann så, ja, det är typiskt Satan, va? Alltså, om man säger så, va? Och vara så korrupt och tänka så. Så då har vi ytterligare skäl då här, va? Det finns inga tunga skäl emot. Och Satan har ett motiv. Och de här Nya testamentet då, då finns det de som har sagt så här att ja, men i det här judasbrevet när det står änglar, det här att de går efter främmande kött, det kan syfta baka på städerna. Det står om städerna där som liknande med Sodom och Gomorra. Men grekiskan, om man kollar grekiskan, grammatiken tillåter inte det. Så det syftar verkligen på änglarna, att de gick efter främmande kött. Och det är en väldigt, väldigt starkt argument då. Ja, har ni frågor på det innan vi går in på den sista delen här nu då? Nu har vi sett vilken tolkning som är korrekt. Nu ska vi fråga oss. Den här serien gick ut på att visa Genesis trovärdigt. Ja, nu ska vi titta. Finns det källor utanför Bibeln som stöder det här? Finns det i hela världen legender om att gudar kom från himlen och kopulerar med människor och får halvgudar som är beryktade för sina dåd? Finns det i hela världen? Massor. Har ni hört talas om Herkules? Finns det över hela världen legender och berättelser om att gudar undervisar människor hemlig kunskap? Anunnaki och alla de här, det finns ju överallt. Finns det över hela världen legender och berättelser om jättar som är onda och korrupta? Finns det över hela världen legender om väsen som är korsningar av separata ljuslag? Finns det över hela världen arkeologiska fynd av jättar till och med? Om svaret är ja på de här frågorna, då talar det väldigt starkt för det här, va? Är det ja på några så kanske också är tillräckligt för att tala för det. Men det är faktiskt så att det är ja på alla, vet du. Legender om gudar som kopulerar med människor får arvgudar. Här har vi Zeus och Achaeana eller vad hon heter, som får då Herkules. Achmene heter hon, så ja. Han var ju väldigt otrogen ofta, eller Zeus här. Grekiska högsta guden. Här har vi lite exempel. Och det här är ju bara ett axplock. Jag tog bort massa slides. För jag tänkte att det här blir för mycket i alla fall. Det här är exempel då. På olika gudar på olika delar av världen. Allt ifrån Romariket, Mesopotamien, Indien. Även från Skandinavien då. Så det finns sådana legender över hela världen. Legender om gudaväsen som undervisar människan. Ja, här har vi de här Anunnaki som enligt sumerisk religion då kommer ner och undervisar. Och det finns mycket historier med här Anunnaki. Liksom. Och vi har från Mesopotamien, Egypten, Grekland, Irland, Indien, överallt. Hur de undervisar om i magi och även teknik, men även vapen och sånt. Finns det legender om korrupta jättar då? I mesoamerikansk tradition så säger man så här, har man en legend, säger så här. Det enda invånarna var jättar och Gud var vred på dem för deras avgudadyrkan. Vissa jättar som anade att en flod skulle komma högg ut underjordiska hus åt sig själva ur stora stenblock. Nordamerika. De första människorna på jorden var jättar, mycket stora och starka. De trodde inte på skaparen Tirava, som då är bara ett annat ord för Jave. De tänkte att ingenting kunde besegra dem. Det blev allt värre. Till sist blev Tirava vred och lät vattnet stiga upp till markens nivå så att jorden blev mjuk. Jättarna sjönk ner i ytan och drunknade. Deras ben kan ännu visas idag. Och det intressanta var att missionärer som kom dit blev visade de här benen också. Så över hela världen så finns det. Och det intressanta är att de beskrivs på liknande sätt. Rödhåriga, dubbla tandrader, människoätare. De äter, och kannibaler, de äter sin egen ras och de äter människor. Och ofta är att de kommer då i bråk med människan och de blir utrotade till slut av människor som går ihop och beslutar att vi måste utrota de här. Finns det legender om korsningar av olika djurslag? Känner ni igen det här? Chimera är från grekisk mytologi. Manticore är från persisk mytologi. Grip. Och sen, det är vårt flygplan har tagit namnet där från Gripen. Pegasus. Ja, här är lite exempel då. Bara så att ni ska se att det finns världen över. Så att säga. Arkeologi. Finns det skelett av jättar världen över? Ja, det gör ju det. Om vi ser, det här är den som anses då vara världens längsta man. Då, 272. Han hade fel på hypofysen, han dog väldigt unga år. Han är den som liksom normalt anses vara längsta någonsin. Men som vi strax ska se så var han en puttefnask jämfört med skelett som man har hittat. Här har vi då några exempel. Och här har jag då, jag har ungefär 20 sidor med fall. Jag bara valde ut några då som jag valde ut. I en bok som handlar om Sardinien, jätta på Sardinien. Den har jag inte hunnit gå igenom. Men de här listan på 20 sidor baserar på tre böcker. En av böckerna som jag inte gått igenom Sardinien, jag bara tittade grann. Där hittade de massor av skelett som är alltså 3,6 meter. Och den där killen, han var 2,72. Ni såg hur stor han såg ut. Tänk då en som är 3,6 och som är stor så här också. Då förstår ni att det är en jätte, va? Och när jag säger jätte, då menar jag allt över mellan 2-4 meter. Ja, just det. Och de har ofta då 6 fingrar och 6 tår. Jag tror att det var du som liksom påpekade för mig att man kan ju fråga sig så här, Sumerien då, om de hade kontakt med de här makterna. De har ju ett hexagalt system för tiden. Alltså man har ju 60 sekunder, 60 minuter på en timme och så vidare. Va? Varför har man det? Väldigt besvärligt. Va? Normala borde ju vara att det var 5 och 10. Va? Men kan det vara så att man tog efter gudarna, jättarna, som hade 6 fingrar? Då blir det 6 och 12. Va? Jag vet inte. Det är ju spekulation, va? Men ja, så att man finner alltså, och jag ska inte dra ut nu, tiden har gått här mycket, men jag ska bara ge lite sånt här, va, hur man har hittat. Det behöver inte läsa, det är inte mer att ni ska hinna läsa. Jag kan ge det här sen om ni vill ha. Det här tycker jag är intressant, va. Här hittar man så 200 skelett och de är 8 fot, alltså de är alltså 2,50 lång ungefär, va. 240, 250 lång. Och då är det inte, alltså man kan tänka sig att en enskild person kanske blir stor, men inte 200 pers. Då är det en egen grupp på något sätt. Va? Ja, det var lite exempel där då. Och det är naturligtvis så att de här skeletten försvinner. Det är ingen som tar rätt på dem. I det här fallet i Sardinien så var det så att nej, men myndigheter kan inte bry sig. Så de här förfars. Men det finns några skallar av jätteskallar som finns som mest ovanligt stora då. I ett lovljockskallarna. De är stora då. Va? Då är frågan då. Innan jag nu är på avslutande. Jag förstår att det har varit maxat för det här. Men vi måste ställa frågan här. Kommer det här ske igen? Kommer det att ske en liknande en sista tiden? Och så som det skedde i Noas dagar ska det ske i människosonens dagar. Det åt och druck och tog sig hustru och blev bortgifta. Det är samma uttryck som används alltså. I Genesis 6. ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och förgjorde dem alla. En del har haft teorier att de ska komma ner igen och försöka göra samma sak då. Men det här såg jag, tyckte jag var intressant. Man har försökt skapa såna hybrider mellan människa och djur. Ganska otäckt kan man ju tycka. Ja, okej. Okay. Så nu har jag gett er olika tolkningar. Ni får bedöma själv vilken ni tycker är rimligast. Vad är takeaway av det här då? Ja, mycket av de här samtal och undervisning ska ju också vara för att förstärka er tro och få en, liksom en biblisk historia, en fast grund att stå på, men också att kunna prata med andra. Och jag förstår att det blir svårt för er när ni ska sitta och vittna och veta om att jättarna och bla bla bla, då kommer det, liksom, det strider för mycket om det mot deras världsbild, va? Så det här kanske inte har gett er så mycket redskap där man ska samtala. Men det är också en del för er att få en fast grund för vad Bibeln... Ni måste ju också ha en biblisk grund. Inte varje gång vi har bibelskola kan jag ge redskap, utan ibland är det bara för er skull också. Så att ni får en biblisk historia om vad som faktiskt kanske har skett. Och som makes sense, gör historien och varför den tid vi lever i nu är bör bli begriplig. Va? Så, frågor... Ja, Katrin. Ja, precis. Och det står, visst tror jag, tror det till och med står att han hade 6 fingrar och 6 tår, va? Eller? Så att han var ju troligtvis en sån då. Ja, precis. Och det var ju, det finns till och med teorier så här, och därför att ordet i hebreiskan, och det kanske går lite för långt, men att när det står att han var rättfärdig, det är ett satsik. Alltså om man skulle använda, om hebreerna skulle använda ett ord för den som är genetiskt ren, då skulle man använda det ordet. Man hade ju, visste inte om gener, man pratade ju inte så. Men, så att en teori var liksom att Nefilim hade liksom infiltrerats överallt. Men Noa var ren. Liksom, det var mer än bara... Men man får tänka på att det står ju faktiskt i Bibeln att det var människors våld som gjorde det också. Va? Så att, då har man bara gjort ett genetiskt problem. Det tror jag det är lite för, går man lite för långt där, då kan jag tycka. Då, kanske. Men det är en intressant teori då, som har funnits då, eller tanke då. Ja, det är det. Ja. Nej, men alltså det är det som är problemet med det här. Nästan alla källor är ju gamla. Och det är också så att vanliga personer hittar dem. Och då är det så här, ja, och då finns det en teori om att de här Smithsonian då, att de tar bort de här skeletten, de är inte intresserade av det och så här. Så att de flesta källor är ju gamla och det är ett problem. Samtidigt så, den här boken som, om Sardinien, den är ju ny då, va? Men det är ju fortfarande inte så att de här skeletten, då berättar ju folk då, jag liksom byggde hus här och så grävde upp, var det jätteskelett som var 3,6 meter och sådär, va? Ja, men myndigheterna bryr sig inte om det. Ja, då blir det ju att det förfars, va? Då frågar då, ska man tro på de här vittnesbörden? Ja, klart, är det flera sådana vittnesbörd av vanligt folk så här? Jag vet inte. Då för mig blir det trovärdigt då. Men det finns ju väldigt lite, det finns några få på några ställen, några få såna här skallar och sånt då. Men man skulle önska att det togs tillvara varje gång då, så att säga. Nej, så det är ju ett genuint problem, så att säga, absolut. Ja.
Det här med 6 fingrar, det är alltså en kolobiansk stam, vet jag.
Och dit och utrota dem. Nej, vad ska jag.
Ja.
Ja. Jag säger inte att det finns vanliga människor som har 6 fingrar. Det finns vanliga människor som har 6 fingrar. Men man kan tänka sig att de här utmärktes av att de hade dubbla tandrader också ofta. Så att, nej, man kan inte säga att liksom, ingen människa också kan ha det, så att säga, va? Utan att vara sådär. Men det intressanta är då att utrotades de inte i floden då? Att en teori har ju varit att de här generna av Nefilim ändå följde med. Man kan ju ha generna av någonting utan att själv vara det, va? Det är en teori. Men det står också att också efter detta så skedde det här. Och en tanke är då att när floden kom och gav en ny start, så vart ju, och de här änglarna låste in och fick, det står att han var ju väldigt, väldigt vred på dem. Det var, när änglarna liksom tänkte att det här kommer de, Gud kommer att vara väldigt arg, så de skickar ju Enoch faktiskt, så kan du lägga fram och liksom be om förlåtelse. Men han förlät ju inte det, utan han vart ju bara ännu arg genom att skicka Enoch. Och det kan ju vara att Satan och hans grupp, liksom, det är lite grann som terrorbalans. Du gör ett slag, men då vet du att fienden kan slå tillbaka ännu hårdare, va? Så det tog bort det akuta problemet, men det kanske skedde några gånger efteråt också. Därför fanns det några få grupper av de här Nefilim kvar då, även efteråt floden då. Ja, Erik. Alltså många teologer, alltså då menar jag kristna teologer, skulle också säga att ja, men monoteismen, det är egentligen inte monoteism i den meningen, utan alltså det som är speciellt med bibliska monoteismen, om man säger så, det är att det finns en gud som är liksom det nödvändiga väsendet, som är självexisterande, som är grunden för allt, som har skapat allt annat, även de andra gudarna. Om gudar är andra väsen som lever liksom för evigt, de dör inte och så vidare, de är, har massa vad vi skulle kalla övernaturliga krafter, ja, de kan ju då kallas för gudar med litet g, om man så vill. Och då kan man säga, kan man kalla det polyteism? Ja, men om polyteism ger associationen till att till de här grekiska eller romerska mytologin, att det är en snubbe som bara råkar vara mäktig än de andra, men nej, det är en som är allsmäktig och kan göra allt som är logiskt möjligt och som upprätthåller existensen av alla andra. Det är det som gör den kristna syn monoteistiskt, så att säga, va. Sen finns det andra väsen. Sen frågan då, ska vi kalla dem alla för olika typer av änglar eller andra beteckningar? Det kan man diskutera om man ska klassificera de här väsen. Men det är uppenbart att det finns cherubim, serafim och massor av andra väsen, så att säga, va. Och Satan var ju en cherubim. Han var ju inte en vanlig ängel, så att säga, också, va. Så den kan ju vara ännu högre i kraft och sådär, va. Så att, ja. Så att från det kristna perspektivet så skulle jag säga att ja, man kan säga att det finns andra gudar då, men de är ju skapade av Gud. De är någon sorts himmelska änglaväsen som de här då tolkar som att det är de yttersta makten och som vi ska följa, va, så att säga, va. Men där bedrar de sig, så att säga, va, eller blir bedragna. Det är väl det kristna svaret då, så att säga. Ja, jo, men det nej precis, men om man ser på 10 buds ur, så säger du ska inga gudar hava jämte mig, och då kommer till, men om det inte finns någon annan, varför säger du det där budet då, så att säga, va? Så att det är lite men det är klart att man kan ju tolka det funktionellt också, att du ska inte sätta någonting som det högsta i ditt liv i sidan om Gud. Gud ska vara det högsta, inte pengar, ingenting. Alltså, för man kan ju säga att mammon kan bli en avgud, ingen gud, va? Fast han inte finns som någon slags väsen, va? Så att säga, va? Men en modell som många teologer menar är att är när man börjar dyrka någonting vid sidan av Gud, då blir det andligt kopplat. Andar söker sig dit, eller liksom, för de får ut någonting av det där och försöker ta tillbedjan från Gud, så att säga, va? Så att, ja. Ja, jag tycker det är ett bra ord, ja, precis. De här fallna änglarna blir ju då avgudar om de börjar kräva tillbedjan och göra anspråk på att de ska följa dem, så att säga. Då. Ja. Ja, nu har, nu, nej, men du kan vara först om du sen kan. Ja, nej, det förstår jag. Nej, men säg det då.
Nej, men så att
onda
andar kan besätta människor.
Ja, de har ju Nefilim, jättarna där, som är hybrider. När de dör så är de en ande också. Det är som vi har en ande. Det finns ju människoandar som blir andar. Men hybriderna här, de är andar som inte, de kan inte vara himlen, de kommer inte, alltså förstår du, de fick vara runt på jorden. Vissa av dem låstes in i det här Tartarus där Satan och änglarna, fallna änglarna är. De blev inlåsta där. Enligt den här teorin som man kan ha, som jag har då, då är det de som är de onda andarna som vill besätta människor så att säga, va. Alltså man ser ju paralleller, alltså hur hela filmvärlden gör ju filmatiseringar där de har med Oden och Thor och alla de där som är överdula. Jag ser aldrig att de gör något om Jesus som gör så, va? Utan det är alltid om det. Så att, liksom, det temat har ju som börjar komma tillbaka eller kommit in väldigt mycket, de här gudarna, Thor, Oden, alltså. Det finns jättemycket filmer om det. Actionfilm, Marvel har ju mycket sånt. Så. Jag vet inte om det var det du var inne på. Liksom, eller? Jaha, du menar att man gör övermänniskor. Alltså, kan man göra det där så förvånar mig ingenting. Liksom. Hur kan man hålla på med det där? Liksom? Det är ju jättehemskt. Va? Men... Ja, men de kan man ju skita i. Ja. Men det här var ett exempel på sån här skumraskforskning. Nej, men det är som du säger, det finns ju etiska regler, så det måste ju göras under. Ja. Precis. Ja, absolut. Nej. Och det håller jag med om. Ja. Nej, det tror jag inte att det är. Nej. Nej. Nej, men jag tror inte heller att det är utbrett. Nej. Ja. Jag tänker så här, om du menar med demontolkningen, är det den du tänker? Nej, precis. Jag tänker faktiskt så här, alltså inkarnation är som en unik sak, för de kan ju aldrig särskiljas, de har blivit ett för alltid liksom. Men jag tänker att alltså det är skillnad. Bibeln verkar göra skillnad på änglar och andar. Även, och inte bara, vi har ju det här exempel när Paulus eller Areopagen var, och så säger de så här att han säger det, för det dödas uppståndelse här, och då börjar liksom fariserna, nej men vi kan inte, det kanske är en ängel som har talat till han eller en ande. Och många är ju överens om att den teologi som Paulus hade, han sa ju själv att han var farisé. Så den teologi som han hade och som då vi borde ha är ju att det finns änglar, men det finns också andar som inte är onda, som är någon annan klass av väsen då, som kallas bara andar. Även om änglar också kallas för andar. Så min teori är liksom att änglar, de har en andlig kropp på något sätt. Och de kan också ta en fysisk kropp när de kommer ner på jorden om de ska manifestera sig. Sen finns det andar som på något vis är rena bara andar. Då. Och sen har vi de här ytterligare onda andarna som kommer från de här nefilim då, eller, och det kanske finns andra onda andar också som har fallit av de här goda andarna, jag vet inte. Men vi vet ju ganska lite om den himmelska väsens, men det verkar som att det är väldigt, alltså, menar, tänk så mycket våran värld finns. Du har en skalbagge, du har en lejon, du har ju alla möjliga olika sorters djur med alla möjliga egenskaper. Ska man då tro att den andliga världen som Gud skapat, nej, men då finns det bara typ en kategori varelser. Så, nej, Guds kreativitet är nog väldigt stor. Liksom. Även där. Ja.
Det är så att vaka över
här. Ja, precis.
Och de var förbjudna att nedstiga till jorden. Mm. Jorden i sin natur korrumperade.
Mm, just det.
Och när de visste om att syndafloden skulle ske, men kände sympati för människan och därför nedsteg för att lära människan teknologier som smidiga och sånt människan skulle kunna förbättra sig och lättare överleva i syndafloden. Men att människan sen, när de lärde sig de här kunskaperna, korrumperade de här kunskaperna och började föra krig mot varandra. Och det var det som gjorde, som i sin tur då ledde till syndafloden. Så det faktum att de nedsteg för att förhindra syndafloden var det som i praktiken utlöste syndafloden.
Okej, men de visste att den skulle komma i alla fall?
Ja, de visste att den skulle komma. För att i den boka fin också säger Semyasa som
ja, just det, som jag sa.
I fear he will not indeed agree to do this deed, and I alone shall have to pay the penalty of this great sin. De visste att de var synder.
Ja, de visste det, ja, precis.
In response, the other watchers, alltså änglarna.
De gick ned, ja, för att de alla skulle ta samma skuld, ja. Men vem är det som skriver den där texten som du studerar där?
Det är text från
Bokofin. Ja, jag känner igen vissa delar av det i alla fall.
Så deras ursprungliga syfte var inte av honom utan det var människa, men de korrumperade sig själva och tog mänskliga.
Jag fick inte riktigt samma intryck när jag läste, men ja. Jag förstår, men jag får inte fram från det citatet det där andra du säger, att de hade gott syfte. Alltså från det du läste får jag inte fram det, så att säga. Men
ja.
Okej.
Okay.
Paid with good intention. Ja, just det. Ja. Book of Gaian, så ja, och jubileumsboken. Ja, nej, man, ja, precis. Nej, författare vet man ju inte då, så att säga. Alltså så här, Henoksboken påstår att det är Enoch, va? Men många forskare säger, alltså de daterar i boken till kanske 200-300 år före Kristus, va? Men jag menar så här, att stoffet och tankarna och idéerna kan vara mycket, mycket längre tillbaka. Och sen är det någon som skriver ner det där och sen hittar vi det manuskriftet. Och så kan man säga, ja, det är daterat från den här tiden, men så enkelt är det ju inte, va? Sen har du då jubileumsboken, och alla de här böckerna, de skrevs, alltså det kallas för inte, alltså mellan år, ungefär 500 år, alltså nästan 600 år, det kallas andra templet byggandet och fram till Nya testamentet. De texterna brukar man kalla för inte testamentliga texter, och där ingår de då, de här böckerna då. Book of Gaian, då har man bara fragment av som man fått rekonstruera, så den är väldigt, Enoksboken där är ju som en boktext liksom, och även jubileumsboken då, va? Men Book of Gaian, där är det mest bara fragment. Ja, alltså inte, nej, alltså den Enoksboken där, den trodde man var borta helt hållet, men sen hittar man den i Etiopien. Så den ursprungligen etiopisk text. Sen hittar man också i Döda havsrullarna bitar av den då. Så det är flera olika översättningar texter, alltså både vissa delar på hebreiska, och sen har man också versioner av det som är på etiopiska. Och så försöker man rekonstruera då. Så det är ofta genom översättningar som de har överlevt de här gamla texterna liksom så. Ja, Jättarnas bok. Ja. Ja, när det gäller Jättarnas bok, där är det hebreiska, men de fragmenten är bara små fragment. Men manikismen, den religionen, bevarade en version på persiska. Men där har de också låtit sin religion påverka den, så att de har liksom vävt in det i sin eget. Så den är mer, där märker man att de har ändrat, eller den liksom är inte riktigt som den hebreiska fragmenten på alla saker, så att säga, va? Men där har du en viss del innehåll bevarat i alla fall, men då är det ju inte på hebreiska på den då, utan persiska. Tack så jättemycket för idag. Det har varit en lång session, men ja. Det var mycket fakta också. Ja. Tack så jättemycket.